Hej och välkomna till Snack Overflow. Idag har jag med mig Carl. Hej Carl.
Hello.
Och Mattias. Hej Mattias.
Hej. Och vad heter du då?
Och sen är det jag. Jag heter Oskar. Det är jag. Idag ska vi prata om något så roligt som branching-strategier.
Jag har redan gjort bort mig.
Har du?
Ja, när du inte sa ditt namn så öppnade fort som fan media. Och hade förberett den. Och vad heter du då, sa jag ju. Och samtidigt som jag sa, vad heter du då? Så... Ah. Men då var jag bara i preview, så det var bara jag som hörde den.
Ah.
Så jag hörde inte, vad heter du? Jag hörde inte riktigt.
Oskar.
Hej, Oskar.
Jag tycker inte fortfarande inte om när du sitter på mediebordet. Det visst obehag. Vad var det vi skulle prata om? det slutar inte bli kul. Jag är så tramsig att jag tycker det är roligt också. Och det hjälper ju inte, för jag ser hur belåten du ser ut varje gång du trycker på en sån knapp.
Ja, men jag går igång på att du ger bort dig. Det måste ju alla förstå det här laget.
Ja, det har jag gjort bort mig några gånger i den här kontexten.
Okay, vad var det för ordspråk du sa fel?
Hemma.
Hämna.
Nej, det var inte ett ordspråk, men det var ett ord, det var fel. Ja, du typ la 5 minuter avsnittet och gjorde det roligt att jag sa fel. Så det var jätteroligt för våra lyssnare.
Då är frågan om det är mobbing eller om vi är bra kompisar.
Nej, det är mobbing. När du använder podden som arena för att göra mitt olöjliggörande permanent i tiden, så är det mobbing. Ett poäng till Oskar, han har rätt. Det är inte meningen att man ska ha så här kul när man jobbar.
Så vad sa du vi skulle prata om då?
Branschingstrategi, det skulle bli skitroligt. Vad tänker ni på när ni tänker på branschingstrategi? Vi kan börja med dig Carl, för Mattias redan tramsat till det mycket.
Nej, men jag tänker väl vanliga antingen Gitflow eller GitHub Flow. Och sen så väljer man ett av dem att köra för. Men ja, lite strategiskt hur och när man releasar och hur man jobbar med sina branscher för att göra releasen.
Jag får typ bara fel sorts gåsor. Alltså jag typ bara negativ. Alltså så att man säger branschstrategi så får jag liksom bara dåliga associationer. Känner du också så, Mattias?
Nej, men 100%. För om du inte förstår direkt när vi säger Gitflow och GitHub Flow, pausa avsnittet och följ länken i avsnittsbeskrivningen och liksom se skillnaderna. Och jag ser ju alltid att om man gör något annat än Gitflow eller möjligtvis någon annan typ av trunk-based, om man kör Gitflow så gör man fel. GitHub Flow eller trunk-based är rätt. Sen kan man ha en massa symptom som är massa problem som är symptom på dålig organisation, dålig teknik eller något som gör att man inte kan köra GitHub Flow eller Trunk-based. Så varje gång jag har Gitflow så har jag, okej, här har vi symptom på någonting. Frågan är vad någonting är.
För när vi pratar om det här avsnittet så bara, vad är det ni pratar om? För mig så är det en sån no-brainer att man liksom bara kör på mainbranschen eller om man har missat hela... missat hela drevet med varför man inte ska kalla det för master längre, men om man kör på masterbank liksom, varför är det så svårt? Alltså, sen finns det ju såklart, så kan jag förstå att det finns massa symptom till varför liksom man inte vågar gå på det hållet, men då är det ju snarare vad vi kanske kommer komma in på, liksom bieffekter av att man har andra saker i organisationen som man inte litar på. Men du hade ju något scenario, Carl, som vi pratade inför här, som du stångas med.
Ja, kan vi inte börja med hur vi vill ha det först, så vi sen kan ta, bara för att, förlåt. Carl får gärna säga det istället, men hur vill du jobba, Carl?
Jag vill jobba. Jag vill pusha in i main och få det releasat samma. Bara köra alla tester ut i produktion och sen jobba vidare med nästa grej.
Ja, ditto.
Ska det då vara testat innan? Så här, det finns ju massa krav för att det här ska funka. Vill du testa innan du merchar då? Alltså om någon annan ska testa?
Nej.
Utan det ska bara vara testautomatisering.
Ja. Oh.
Ja.
Även för man deployar till olika, alltså, ja, för det blir jobbigt. Nu blir det jobbigt direkt, men om man har olika miljöer då måste man veta vilken version av main som är ute på vilken miljö. Men det, bara, det känns att ha single source of truth gör att alltså man tar bort så mycket abstraktionsproblem. Alltså att man har en sanning att förhålla sig till. Det känns, för så fort man introducerar de andra alternativen så är det misstro på organisationen. Så funkar det min. Alltså då är det något annat man inte litar på. Då är koden dålig eller så är kraven dåliga. Om man inte tror på det man har suttit och skrivit och man ska behöva lägga till att man har abstraktioner, så är det något annat som inte stämmer.
Ja, är det så att man behöver testa, så är det ändå liksom så här, men lägg det bakom en featureflagga allting, varje feature du releasar. Och sen så tar du bort den med nästa release liksom. Så kan du bara liksom du kan deploya bakom en featureflagga, låta någon testa med den featureflaggan, verifiera att det funkar, ta bort featureflaggan.
Ja.
Låta alla använda det. Liksom.
Jag har ett par saker till jag egentligen vill ha innan. Liksom, jag vill ju nå samma väg som er. Och frågan är, hur långt går mainbranchen? Går den hela vägen ut i produktionen eller merchar? Så här, skulle jag starta ett nytt projekt, då skulle jag inte automatiskt släppt i produktion direkt vid varje merch. Jag hade gjort allt annat, men sen hade jag haft en manuell knapp att släppa till produktion. Vilket är att man kanske ibland samlar på sig ett par funktioner innan man går ut i produktion. Och sen för mig är liksom nästa steg att man faktiskt direkt vid merch trycker ut det i produktion om hela pipelinen går bra. Vill vi prata lite om de verktygen, eller vill vi ta dåliga scenarion först?
Det är kul med dåliga scenarion.
Ja, men då börjar vi med dåliga scenarion. Jag gör upp. Karl, kör.
Ja, men vi kör ju någon form av GitHub flow, gjort det senaste uppdragen. Där vi har liksom, ja, för de som inte vet, då har man ju liksom main branchen är ju den som är i produktion. Sen så har du en release branch som är liksom kommande, det som ska in i nästa release.
Du sa GitHub flow, men du menar Git flow, va?
Ja, Git flow, sorry.
Tack, bra.
Nej, men sen så har du ju liksom develop-branchen som du branchar utifrån för att skapa dina features. Så att du skapar liksom dina features in i develop, från develop in i release-branchen, och sen så plockar du ut det du ska ha in i main. Liksom. Så att vi har ju liksom någon som får sitta och ägna tid åt att liksom säga, okej, vilka grejer i release-branchen är det som ska med i den här releasen? Liksom,
ifall man, men varför är det...
Vadå, är det inte hela release-branchen?
Men vi har ju ett monorepo med flera team, så att för oss så är det inte alltid allt som kan releasas.
På det är det för stora branscher, eller? Ja, för det känns ju dumt att man ska hålla på och cherrypicka istället för bara squash eller mercha in feature-branschen. Ja. Det känns extremt intrikat. Ja. Och mycket utrymme för mänskliga misstag, även om man tycker att man är smart.
Precis. Och det är ju lite när strategin har bitit den i baken.
Men vet du vad det beror på då? Vad är problemen?
Problemen är väl att det är en stor plattform som många jobbar på i, och sänker man produktion eller liksom introducerar för allvarliga buggar, så ja, förlorar ju verksamheten väldigt mycket pengar. Det är så stilt. Så därför bör man vara väldigt noga med liksom vad som releasas och vilka features som är redo. Liksom.
Så man cherrypickar commits att släppas till produktion?
Jag tror det.
Från release-branschen?
Ja. Om det inte bara är att man squashar hela release-branschen, skriver ner alla features som kommer med och skickar ut det.
Alltså på gamla goda tiden har jag jobbat i Gitflow och tyckte det var ganska mysigt. Det var innan man hade hört ordet DevOps. Men då var det verkligen principen att vi släppte kod varannan vecka. Vi körde 2 veckor sprintar. Det vi kodade vecka 1 och 2 testades vecka 3. Alltså när vecka 2 var slut skapade vi en release branch. Och den släppte vi till testmiljön som vår testare testade. Och när den personen hade testat det här i 7 dagar, alltså tisdag vecka 4, så släpptes det. Så vi har alltid bara en release branch i taget. Och det var ju väldigt manuellt test. Och liksom, det var då våra stakeholders skulle komma in. Så vi hade 7 dagar på oss att rätta små fel och kanske få lite feedback och justera saker. Det var helt okej. Men då var det verkligen i den kadensen så funkade det. Men jag upplever att problemet med att, det, alltså, att cherrypicka från releasebranschen låter helt horribelt. Att ha långlivade releasebranschen tycker jag också är helt horribelt. Och liksom, för du har ju inte riktigt sagt problemen än, men jag tänker förekomma dig. Alltså problemet är ju då, om man upptäcker ett problem, när man, jag sitter med en feature-bransch och kodar någonting och upptäcker ett icke-relaterat problem, då måste jag få in det i dev-branschen, jag måste få in det i några release-branschen, jag måste få in det i master-branschen via en hotfix-bransch, och det är då det börjar bli hell på riktigt. Allt för att man inte vågar släppa kod man har merchat. Det har lämnat kolumnen, håller på att utveckla, men man får inte trycka det ut till produktion.
Det är extra hemskt också att ni liksom har en eller flera personer som är liksom innebundna som ett personberoende för att man ska kunna releasa. Att ni har några gatekeepers.
Ja. Ja, och sen så ska det liksom gå igenom manuella tester och regressionstester och alltihopa, och sen så ska organisationen godkänna att det blir en release liksom. Innan det ens får skickas ut i produktion.
Det känns som det är så passé. Alltså att det fan, ändå 2024 nu.
Men vet du vad jag tror? Jag tror att alla moderna team som får möjligheten att jobba liksom med DevOps-verktyg, och även om inte organisationen är redo för DevOps-kultur, så kan teamet använda DevOps-verktyg för att nå upp till att kunna släppa kod ofta.
Mm.
För jag har ett par sådana där saker som jag verkligen så här älskar att införa. En av sakerna som jag faktiskt älskar att införa, det är att att deploya feature-branscher. Och jag tycker ju att koden ska vara, om koden behöver manuellt testas, så ska den vara manuellt testad innan man merchar den till, ja, till vad man nu merchar feature-branschen till. En annan sak som jag tycker är obligatoriskt är att man ska kunna rulla tillbaka. Carl pratade om att det kostar tusentals pengar om man gör fel. Då ska det vara jättelätt att backa. Och sen får man rätta till det där felet under dagen. För de som verkligen behöver få ut sin sak vill ju få ut sin sak. Då har man några timmar på sig att rätta det lugn och sen trycker man ut en ny version.
Eller så skickar du ut så små ändringar att det går snabbare att bara rulla framåt den och hämta backup.
Absolut. Ja, men du pratade om
blue-green deploy och byta tillbaka.
Ja. Alltså rent så här ideologiskt, alltså man ska backa ännu mer. Man ska inte prata om att det blir fel. För hur safe ni tycker i ditt scenario, Carl, de än upplever det vara, jag ska inte säga att det är du som tycker det. Men det är ju mänsklig input som får output. Det kommer att bli fel. Så man ska ju förhålla sig till en rätt regelbok. Man ska inte förhålla sig till att vi ska hindra problem. Alltså det kommer bli problem. Alltså det är bara till att infinna sig att det kommer bli fel.
Mm.
Vad gör vi när det blir fel? Inte om det blir fel. Det känns som det är ganska många som fastnar där, tror att de ska kunna uppnå någon form av utopi för att de lägger till fler abstraktionslag. Att aldrig ska bli fel. Det kommer bli fel.
Ja. Och många små fel är bättre än få stora fel.
Absolut.
I princip alltid. Det kanske kan finnas undantag, men den regeln håller jag ganska hårt i.
Men som en jättebra grej som du nämnde, Carl, liksom att testa med feature-flaggning. Det känns som ett kär gammal trotjänare, men det är fortfarande exakt lika relevant fortfarande. Och folk nu har det så här svepande argument, men det är ju fortfarande, jag tycker det är alldeles för sällsamt att folk använder det för sällan.
Och man behöver inte göra det så jävla avancerat heller. Det räcker ju med att man kan ju ha en hårdkodad true-false i sin env-fil eller sin liksom index- eller main.ts-fil. Man behöver inte göra det så jäkla avancerat.
Nej, jag tycker inte heller.
Eller bara sätta en local storage, så får du sätta den själv i webbläsaren. Liksom.
Ja, det går också, ja. Absolut.
Mm.
Då kan man ju inte prova det på riktiga kunder. Då kan man bara prova det på dedikerade kunder.
Exakt.
Vi har gjort nu, att om e-mailadressen innehåller bolagets namn, alltså domänen, alltså att det är någon anställd på bolaget eller i vilket fall har en sån mail, då får de alla beta-features.
Men om du, Carl, skulle vara rädd för att trycka på releasebranschen, för det finns en massa faktorer du inte har för, och du alltså, kan omöjligt veta vad som händer i produktion för att ni har jättedålig kommunikation med ett det är ett plattformsteam som tillgodoser alla endpointsen. Men om det kan hjälpa dig att du bara eller lägga till en entity eller en rad i local storage så att du vågar trycka på release-knappen så att man i alla fall kommer framåt.
Ja.
Istället för att man ska ha en massa temporära testmiljöer och sånt bara för egentligen inte ett knapptryck.
Ja, och sen, problemet är ju ofta liksom i test- och verifikationsmiljöer och allt vad man kallar sina utvecklingsmiljöer. Då har ju väldigt sällan liksom bra data som är relevant för det du vill testa också.
Ja.
Ofta är det ju liksom så här, ja, men det är just det här i produktion som jag behöver testa och det är flödet. Liksom. Och så har du nog mockat halvdan data liksom i dina andra miljöer. Så då har du ändå inte samma trygghet.
Ska vi dra igenom lite toolsen man vill ha? Nu är jag lite otålig, känner jag. Dra igenom liksom, vilka verktyg behöver man för att våga släppa mainbranchen hela tiden, eller i vilket fall om demanden och trycker på en play-knapp när man själv känner för det. För mig är så här, man behöver pipelines. Punkt. Man behöver ha testautomatisering i pipeline. Jag är inte jättestrikt med vad man behöver. Man brukar landa ungefär samma svar. Men liksom, det man behöver för att säkerställa att det som funkade igår också funkar idag. Man vet inte att det nya funkar. Man vet att man inte sabbar något av det gamla. Och man gör inte de här, men, så, som vi sa innan. Man har inte de stora felen. För det att testa automatisering fångat. För mig är det nästan obligatoriskt. Fast det är lite svårt. Och därför kommer det väl oftast lite längre ner att deploya feature branches. För mig är rollbacks obligatoriskt. Alltså om vi releaser något som fuckar upp helt så kan vi backa. Jag håller med Carl om att man vill försöka fixa framåt. Men om man fuckar upp någonting och man vet att det kommer att ta en timma, då rullar jag hellre tillbaka och låter det vara den gamla versionen istället för den nya trasiga versionen under den timman, medan jag fixar framåt. Och feature-togglar. Och kanske en av de som jag tycker ibland är lite underskattad för hur lätt den oftast är att lägga till, även om den ibland kostar pengar, monitorering. Att i sämsta fall upptäcker du felen samtidigt som kunden. Om det är liksom fånga alla console errors eller alla fallerade API-anrop eller något sånt där. Vad den är, liksom bara fånga fel. Bara just liksom känslan att när någon skriver ni har fel så svarar man nej, vi har redan rullat tillbaka. Då är de här många små felen blir verkligen små, små, små fel. Saknar jag något verktyg och håller ni inte med mig om att det är de nästan obligatoriska?
Jag vet inte för man kan anse det som ett verktyg, men storleken på förändringarna man introducerar.
Ja.
Mm. Alltså, för så som du läste, som det var ett symptom på i ditt scenario, Carl, liksom man cherrypickade ur branschen för att man vill, det är ett tecken på att ändringarna är för stora. Så ändra, gör dem pyttesmå, det är enklare att reviewa, det är enklare för alla att ta hänsyn till ändringarna. Alltså, man fastnar ju att det är bekvämt att göra alla ändringarna i en bransch. Men det är bara bekvämt för dig som skriver ändringarna. Det är inte bekvämt för någon annan. Alltså att man det är någon form av verktyg också. Att man hittar ett arbetssätt att bara göra små ändringar.
Mm. Ja, absolut.
För, liksom, ska du bygga ett korthus, ska du försöka sätta dit 4 korthus gången så kommer det vara betydligt svårare.
Det behöver många händer.
Ja, jag har bort 2 som sist jag räknade. Så det är jättesvårt.
Ja.
Jag höll med dig på alla verktygen och definitivt monitorering. Och jag tycker den är väldigt enkel att implementera. Men
det är svårare. Ibland kostar den pengar och då är politik lite jobbigare.
Ja, men sen också hitta något hållbart sätt. Alltså så att man får en lagom mängd monitorering. Och någonting som man kan... Så att det inte blir så fort man releasat så sitter man bara och kollar på monitoreringen. Utan du får resultat av monitoreringen som är värdig. Man har monitorering inte bara för glosa blind på så fort man trycker på release-knappen utan du får den när du behöver. Så att man hittar alltså, det tycker jag är det svåra monitorering att hitta en värdig liksom lägsta nivå utan att man blir uppäten.
Jag har bara satt upp det i ett webbprojekt. Men då var det så här, alla ohanterade exceptions, alla console errors och alla fallerade API-anrop.
Mm.
Och sen använde vi verktyget Sentry. Pratat om det för länge sedan. Och där var det ju jättelätt ut att säga nej men det här suppressar vi. Det här är okej.
Mm.
Och då kan man säga om man vill suppressa. Jag minns inte om man kunde säga ja, då väljer man själv om man vill hantera det eller inte. Och jag tror faktiskt att sättet vi fångade upp IAN-ropfel på gick att overrida. För ibland så tyckte man att det ska vara en 410 på det här av något skäl.
Mm.
Jag minns inte riktigt hur, men jag missade att det gick.
Mm. Nej,
för och då tycker jag, då hanterar man ju det organiskt.
Vi satte ju upp det där på något projekt, men det har varit ju alldeles för dyrt, tyckte verksamheten väldigt fort.
Ja.
Just för att det var liksom flera tusen användare och det kostade väldigt mycket pengar.
Men var det många fel då? För oftast är betalmodellerna per fel.
Jag tror, jag minns inte exakt hur det här funkade. Ja. Jag tror att vi betalade per användare på något sätt.
Mm.
Bara försöka gissa utifrån gamla minnen.
Men då har man ju någonstans sagt att liksom, det är inte okej att... liksom, och det kan man ju ha som aktiv strategi. Jag har varit på ett projekt där man hade som aktiv strategi att vi släpper när vi känner för. Vi har väldigt liten mängd testtäckning och sen mäter vi våra försäljningssiffror.
Mm.
Om vår försäljning är likadan så har releasen gått bra. Då liksom, när du tryckte på den release-knappen, då kanske vi inte släppte vid varje liten skitgrej, men vi släppte den någon gång i veckan i vilket fall. Och då när någon tryckte på play-knappen så satt man och jämförde denna veckans försäljningssiffror med förra veckan. Så då gick det väl troligtvis bra.
Mm.
Det var lite också, det var lite beta-site-aktigt, så det var inte lika farligt och det fanns lite feature-toggle och sådär, så man var inte lika rädd. Men det är väl lite det, man är inte lika rädd, det är väl det kokar ner tillbaka till. Man vill göra det så ofarligt som möjligt.
Upplever ni att det finns någon korrelation med hur svårt det kan vara att releasa som skapar rädsla för att releasa?
Hur menar du?
Nej, men det är ganska många projekt jag har varit innan, inte bara att sätta igång ett GitHub workflow för att releasa. Att det är enkelt att backa om det går fel, utan det är, liksom, det är så mycket grejer som beror på varannat. Och det är olika avdelningar som ska meddelas och det är liksom inte bara att trycka på en grön knapp.
Alltså, jag har ju varit med och skrivit tjänster som vid pull requesten la upp ett ärende i ServiceNow. Och vi man fick inte mercha förrän det var approvat.
Mm-hmm.
Men vi skickade alltså automatiskt commit-meddelandet ner till organisationen med svarta mantlar som inte förstod vad de satte en grön stämpel på. Och så fick du inte mercha förrän de hade tryckt på den gröna stämpeln. Och så hade vi någon fiktiv, vi justerade den tiden så de inte skulle se ett mönster. Liksom. Vad var vår average tid för dem att approva och vad var vår average tid för oss att släppa det från att de hade approvat. Och så hittade vi på en tid när vi trodde vi skulle släppa det. Och så följer de inte riktigt upp att vi inte riktigt håller oss till det. Men det är faktiskt någonting som jag har stött på flera gånger. Det finns, allt det här funkar ju bara. Och den följer så, jag tror jag snod det här från Örde. Jag har ingen aning vem det var som sa det. Och jag har säkert sagt det i podden innan. Men för mig är det alltid okej för vem som helst att lägga till ett byggsteg i min pipeline. Om någon vill säga något. Om det är en säkerhetsavdelning som vill säga att vi vill köra en säkerhetsgranskning. Då säger vi, jajamän, välkommen in i vår pipeline. Alla får lägga till jobb. Det viktiga är att du måste svara ja eller nej. Du får inte säga kanske.
Det är en ganska bra förhållningsregel faktiskt.
Och om man lyckas få in den... Men nu börjar vi komma in i det krångliga då. För de enda gångerna det här har varit ett problem, det är ju när det finns någon typ av liksom... Ja, men jag har aldrig förstått mig riktigt på vad en CAB gör. Men CAB är ju så här change, vad heter, vad står CAB för ens? Vet ni det?
Nej.
Nej.
Det är en sån här changeboard någonting. Låt mig googla det. En IT-term är det. Det är en change advisory board. Det är någon typ av grupp som ska strukturera och synkronisera releaser. Och för mig finns det en sån, så är de ett hinder för att släppa, för att köra så som vi vill köra.
Absolut.
Och då är det oftast ett stort politiskt arbete att komma runt om man vill göra det officiellt. Och då har man ju lite vägvalet om man vill stångas eller om man vill försöka i vilket fall smyga igenom de sakerna som är viktiga för oss att få släppa ofta.
För de vanligaste argumenten, för nu vi är ganska överens om liksom bara pusha till produktion, liksom köra feature-branching och sånt här. Men det vanligaste mothugget när man pratar om det här, för det har vi pratat om ganska mycket med på våra konferenser och sånt här och föreläsningar och folk som inte jobbar med kod, och då är alltid, ja men vi jobbar med en sån affärskritisk verksamhet så att det får aldrig bli fel.
Ja.
Men då tycker jag det är konstigt att man, i min värld så är det konstigt att lösningen är bara mer organisation på det. För det är bara fortfarande fler människor som kan på samma misstag. Alltså jag tycker man ska ta tjuren i hålen där problemet är. Alltså det, alltså om så alla såna här DevOps-undersökningar och sånt, allting tyder på att det mest hälsosamma är, alltså forskning visar på att det är hälsosamma att man får ett bättre tillvägagångssätt om man har, att man knuffar sig i produktion alltid. Alltså att man tar tag i problemet där det är. Att man tänker, man får ett annat förhållningssätt på hur du skriver koden och du måste tänka igenom lite noggrannare. Så det blir ett hälsosammare team. Jag tycker man ska, jag vet inte om man kan parafrasera shift left liksom. Att istället för att lägga på fler, alltså det ska sluta där koden slutar. Alltså ja, man inte lägga till massa extra lager efter.
Teamet äger sin skit kan man sammanfatta det med.
Ja.
Både när det går bra och dåligt.
Precis.
Just, man kan ju se det bara som i vårt team. Så, det är liksom som en kanbanbräda. Och så kör man efter en kanbanbräda. Saker ska ju bara framåt. Men om det är andra abstraktioner framför. Efter vi har. Att det blir inte godkänt bara för att vi har tryckt in det på main. Då riskerar ju sakerna att komma bak igen. Alltså om man ska kolla på det som en kanbanbräda. Det ska ju aldrig få komma tillbaks. Sen gör vissa saker ibland. Liksom, för att man begår mänskliga misstag. Men man ska ju försöka ha visioner om att saker ska bara framåt. Alltså om man tittar på det väldigt fundamentalt, liksom om projektet var en kanbanbräda. Det ska bara framåt. Då får man ju se till att det är testat och klart innan då. Innan man matchar in det på main.
Ja. Ja. Jag tycker ofta problemet när det blir för mycket management runt det blir ju att ingen känner ägandeskap för det de levererar längre.
Ja,
det
precis.
Blir så krångligt att få ut saker.
Vad tycker ni om organisationer som har testteam?
På hur
alltså kan man fortfarande, hur får man ihop det med att släppa masterbranch, mainbranchen?
Ja, det är ju feature-toggling att så, ni får testa den här featuren.
Men det är ju fortfarande att det bara kan, då kan det gå baklänges fortfarande. Alltså när man är liksom så långt utanför teamet som, alltså om man har ett testteam som fungerar som någon form av plattformsteam som har lite löst domänkunskap om den produkten du gör i en gigantisk IT-organisation, då ska man gå och vänta på dem också. Och så riskerar det att komma baklänges. Det måste ju ske tidigare. Det testteamet är ju bara en misstro på produkterna som de utför testet mot. Alltså man borde lägga det krutet och den ekonomin på något annat istället för att fixa det innan det kommer till
ut. Ja, starka teamet istället.
Ja, istället för att bara lägga till massa inbillade skyddsnät.
Men så tycker vi, och men det händer ju all. Varför är det bara vi som har sett ljuset och alla andra inte har gjort det än? Eller? Varför händer det aldrig?
Fast vi har ju sett bekräftade ljus också. Alltså jag blev jätteinspirerad när vi hade vår keynote-talare när vi, på vår sista konferens som vi höll. Alltså Lia Beru, hon jobbar ju för något testramverk för feature toggling. Och hon la ju 1,5 timme på att prata om, alltså bara knuffa till produktion som galningar och köra på feature toggling. De har fått det funka i sin organisation. Och de har också påvisat att det funkar. Det funkar, det är bara resten av, det kanske kommer ta 10 år till innan resten av alla IT-organisationer också inser det.
Är det någon skillnad? Vi sitter ju nästan alltid med webb, som är ganska stateless kod oftast. Är det någon skillnad med databaser?
Ja, allt med migration och stora datamängder, det är klart att det blir jobbigare för dem.
Borde man tänka annorlunda då?
Jag
brukar alltid. Jag sitter ju oftast lite fullstack, men inte helt fullstack. Och då, liksom, där jag har försökt ganska ofta få till att man feature toggla inom air quotes med versionering av API när man behöver.
Mm.
Och jag upplever att man kanske borde versionera mer än vad man gör idag. För då har man ju, då behöver man inte rulla tillbaka och bara gå mot gamla versionen.
Ja, det är, man kan få jobbig bakläxa. Ja, vi släpper någonting och så migrerar vi har flera terabyte stora databaser som blir fel och som man backar. Men då får man ju ha verktyg för att man
samma kan gå framåt. Då vill man ju lite samma princip där, att man kör en release där man liksom, ja men vi förbereder version 2, men innan vi släpper version 2 så migrerar vi datan. Så datan man har testat att datan i version 1 funkar med den nya schemat. Och sen lägger man på version 2.
Men de har ju mycket jobb med bakåtkompatibilitet i alla dess former. Men då får man bara, det är jättejobbigt, men då får man ju lära sig hantera bakåtkompatibilitet och ta höjd för mänskliga misstag. Annars blir det de extra instanserna av organisationen man måste lägga på det för. Och, alltså om det är jobbigt att klicktesta, alltså ha manuella klicktester. Ska man ha manuella klicktester som ska rättfärdiga ifall en databas på 2 terabyte stämmer eller inte? Det är ju ännu det gör. Och så jobbar jättemycket med enhetstestning och se till att endpointsen funkar liksom. Och se till att när man, att det är, när man har 100% testtäckning när man trycker ut det på main. Och ser glad ut och så blir det fel så får man lära sig av det och sen går framåt. Jag känner att jag gick in på sjukt aggressiv steg här nu.
Är det regnets fel?
Eller för att det är regnets fel. Det är väl skitväder.
Jävla skitväder. För jag menar, allting kokar tillbaka till vad är alternativet? Alternativet är de här fruktansvärda antingen att man släpper release-branscher där man inte kodat det på evigheter eller att man släpper, i ditt fall då, cherry-pickade commits. Då har man istället ingen koll på vad som släpps, eller gud förbjuder kvartalsreleaserna, men de funkade ju aldrig. Kvartalsreleaserna var jättebra för man visste ju att man skulle dedikera 2 dagar till att bara stabilisera dem efter att de var släppta. Men det var okej. Hur fan
blir det så arg, jag måste ta mig tröjan.
Det är för att du är så het, Oskar.
Ja. Jag har drabbats av det på mitt uppdrag också. Det här nedans komponentbiblioteket som jag har jobbat med i evigheter. Jag tvingas ju versionera dem. Och jag kämpade.
Oskars komponent. Komponenter.
Sluta, alla blir roligt. Men jag blev tvungen att versionera dem. Jag kämpade långt och länge för att jag skulle försöka kunna undvika det, men lyckades inte. Och det är fruktansvärt mycket abstraktionsproblem och jag måste hantera en massa versioner på jättemånga komponenter. Det är jättejobbigt. Så det är en extra het potatis för mig. För jag.
Du lyckades inte hålla dem keep it stupid simple.
Nej. Det var mer jag som framställde som stupid och simple. Det är inte riktigt samma sak, men det har bieffekter av samma problem. Det är ganska långt ifrån branschingsstrategi-grejen som vi ursprungligen skulle prata om. Men,
Fast allting hänger ihop. Jag menar, skälet att vi tror att man kan släppa med en brosch. Vi har ju hela tiden här, och vi hoppas att massa kommer att lyssna på det avsnittet som inte tror på oss. För vi pratar ju om de verktygen man behöver lägga till för att möjliggöra det. Så i ditt fall med dina ditt komponentbibliotek, vill vi höra det? Nej. Så behöver du ju ta till verktyg för att kunna släppa hela tiden, för det gör det, liksom, det är värt att lägga jobbet tidigt på att se till att du inte fuckar upp någonting så du hela tiden kan släppa nytt.
För nu har jag ju byggt min kod runt, alltså nu sitter jag ju säkert bakom mitt versioneringssystem, alltså failar någonting så kan jag bara släppa ny version, istället för att jag ska ha lite livrädsla framför när jag releasar. Att jag slänger några extra okulärbesiktningar på koden innan jag knuffar ut den. För att jag bara har en version. Alltså det ger en blöt, äcklig filt som är sköld runt. Liksom, som inte borde finnas, tycker jag. Alltså det borde bara släppas.
Det du säger är egentligen intressant. För det vi vill uppnå. Och, eller jag vet inte. Om jag skulle vilja sammanfatta en mening vi har vill uppnå, det är att jag hela tiden vet vad det är som är på väg att släppas. Och när det släpps vet jag exakt vad det är jag har släppt. Så vi vet hur vi ska hantera buggar om eventuella buggar. Så liksom man har någon typ av mental känsla, vilka typ av buggar kan uppstå när vi får loggningen eller monitoreringen. Okej, det här är något symptom på saken vi gjorde. Ska vi då rulla tillbaka eller inte? Att man har det tillräckligt fräscht i huvudet. Och jag vet ju själv, jag var precis varit på påsklov i 4 dagar och kollade på koden och bara, vad fan har skrivit det här? Jag hade inte ens committat, det är jag som skrev det i torsdags. Sen kanske inte alla har lika kort attention span som mig, men det är ju på den nivån. Så att släppa någonting som jag kodade för 3 veckor sedan hade jag tyckt varit skitläskigt och ingen aning om, liksom, ja, det kanske är kopplat till något, får vi det här felmedlet? Ja, det kanske är kopplat till något jag skrev, jag vet inte riktigt. Det är ju precis det där man vill komma åt. Så även om man tar, men, Även om man tar många risker, det är ju till skäl att de här riskerna blir mindre. Inte bara för att man släpper färre uppdaterade rader, men också för att man har bättre koll på skiten.
Jag gjorde exakt samma sak som Dario Mattias under denna test. Jag kom tillbaka till första dagen efter påskledigheten idag. Och jag var jätteslarvig innan jag gick på påskledighet. Jag hade massa okommittade ändringar. Alldeles mycket ändringar för var en kommitt också som bara låg. Jag hade inte ens stashat dem eller någonting. De bara låg som en klump. Jag bara, så måste jag gå igenom. Vad var det jag tänkte? Det här ser helt bananas ut.
Bara jag som skrev en massa to-dos och förklaringar på vad det var jag höll på med i torsdags.
Innan jag du vet.
Jajamän. Jajamän. Men en sak jag gärna vill komma till lite, alltså för mig är det inte helt självklart att man ska, för mig är det att man ska sträva efter att hålla main så releasebar som möjligt. Men för mig är det absolut inte obligatoriskt att man alltid ska trycka ut den bara för trycka ut den ett skull. Utan man ska lite ha den här balansen i vinster, liksom det här att man minns vad man gjort det jag precis babblade om. Men jag har varit med i ett repo där vi superavsiktligt sa att nej, men vi släpper den här en gång i veckan. För det var när vi gjorde ett microfrontend-kluster och vi skrev liksom motornavet, i, alltså microfrontend-orkestratorn. Som till exempel hade lite ansvar för att inloggning och sådär funkade. För vår, och den var jobbigare att köra en end-to-end-tester på. Innan man merchade.
Mm.
Det gick att köra efter att det var merchat såklart. Men det var lite jobbigt att releasa den feature-branschen. Så vi hade som strategi på den att om inget annat team kommer klaga på oss på ett par, tre dagar i våra testmiljöer, då funkar det nog. Så vi använde liksom de andra teamen som våra testare. Vi hade så sällan fel i den att vi använde de andra teamen som ja, de testade åt oss utan att veta om det. Eftersom att den var så viktig, eftersom att den typ inte fick gå sönder, för då kunde man inte logga in i systemet längre.
För i vanliga fall så vet jag att du är ganska ordentligt allergisk mot fasta releasecykler.
Mm. Ja. Absolut, men det är ju precis där man ska släppa features, man ska inte släppa tidpunkter. Men den här fasta releasecykeln var ju liksom, vi låter den marinera max en vecka. Så jag tror vi liksom så här, jag minns inte vilken veckodag vi släppte det på. Men det var något liksom så här, nej men vi har ju släppt den här stora grejen runt det här, men alla verkar fortfarande kunna få ut sina JVT-tokerna när man vill göra backarna upp. Ja, men det här måste ju funka, nu släpper vi det.
Men jag tänker
att så min enda poäng är att det kan finnas olika strategier beroende på vilket typ av projekt du håller på med. Men principen borde vara att man vill veta vad man släpper.
Jag tycker det största osäkerheten man har annars, det är ju att man jobbar så långt ifrån sanningen. Att du branschar ju liksom inte nödvändigtvis utifrån produktion. Liksom. Och då kan du ju sitta med väldigt många features som du kanske är beroende av. Och så vill du bara släppa liksom, typ din hotfix liksom, för att du har en bugg. Och så är den beroende av någon annans kod som du råkar få med på köpet. Liksom.
Men alltså att sitta ett sånt gigantiskt monorepo och sen så adderar man på det. Att säga att man är 100 utvecklare och sen så kör man releasecykel på 6 månader och så ska alla sitta och försöka synka upp och så är det en månads dödtid när man börjar närma sig 6 månader för man ska bara försöka stabilisera alla lösa ändringar som folk har som beror på varandra. Det är typ någon version av Dantes Inferno för mig. Alltså det, och längst in så sitter man bredvid djävulen liksom. Ja, det är lätt att sitta omöjligt här i denna podcasten och liksom bara pissa på det här problemet. Men jag sa det innan, liksom, för det är den vanliga. Det är liksom det vanliga. Men vi har affärskritisk verksamhet, vi har alla de här instanserna. Men om man skulle, för vi är ju ganska eniga egentligen i vår åsikt liksom, att man bara ska pusha utåt. Men hur skulle man sakligt bemöta den feedbacken om man försöker vrida och vända på en organisation att tänka annorlunda? Bortsett från att det kanske känns omöjligt för oss som utvecklare eller om man är teamlead eller säger man ens, kanske har en högre arkitektpost i en stor IT-organisation. Men hur ska man sakligt bemöta det? Alltså för jag känner att jag bara blir frustrerad. Jag sitter här och behöver ta med mig en flis för att jag blir varm när jag pratar om det. Men hur skulle man sakligt bemöta det? Alltså
spontant, divide and conquer. Försök hitta ett litet problem och bevisa att det funkar där. Få dem att komma, liksom be om lov att få prova, förklara vad man har tänkt att göra, men kanske inte göra det på hela repot. Svårt om det är ett monorepo kanske, eller det är det kanske inte nödvändigtvis, men Ja, eller varför inte? Det kanske, vi kanske merch, även om det är ett monorepo och alla andra kör GitFlow, så kör vi GitHubFlow och merchar till main branchen som ingen annan får. Vi går inte ens via en release branch utan vi går direkt ut i main branchen. Och liksom, låt oss prova det här kontrollerat, låt oss bevisa att och hur det funkar, och när vi har bevisat det, skala upp det mer och mer och mer. Så till exempel sitter du med en fullstack applikation om ditt team har liksom, nej, det kanske man inte har, oftast har man bara ett eller två repo. Ja, det kanske inte både för fronten och backen. Om du har olika fronten och backen repo, jag har olika strategier, det gör väl inget. Det kan vara ett skäl att köra microfronten. Det är ett av mina stora grejer som gör att jag gillar microfronten, så att man kan släppa mycket lättare bara en bit. Och ett team kan själva äga sin egen play-knapp.
Alltså vi utöver i stor dubbelmoral också, för jag har ju satt upp en innan jag releasar, men jag releasar ganska ofta. Alltså minst ett par gånger i veckan när jag har ändringar till produktion. Men jag har ändå, bara för att jag gillar den här versioneringsabstraktionen framför, som ibland kan i mitt fall få lite caching-problem, för jag vill att rätt version ska komma ut. Och ibland så har jag lite krångel med Azure. På grund av att deras... CDN cache-grejer är lite långsam och ibland inte funkar som den ska. Men jag har en testmiljö som jag bara satt upp till mig själv, som jag inte har skyltat till någon annan. Det tar 3 minuter att releasa alla komponenterna, och så har jag liksom en liten testmiljö där jag använder alla komponenterna. Och så kollar jag bara att det liksom blev det bara för min egen skull. Och det är egentligen dubbelmål, för jag borde egentligen bara knuffa det till produktion och, så att säga, alltså, och se till att det är stabilt.
Men jag ser inte dubbelmoralen faktiskt, för det är ju liksom så här, använd de medlen du kan för att säkerställa hög kvalitet, men du säkerställer inte hög kvalitet genom att låta kalendertid gå. Eller låta någon annan göra det. Du är fortfarande du som har det.
Ja, okej. Okay. Ja, så sätts det
du, på. Du äger ju fortfarande ditt. En grupp är människor, i ditt fall kanske bara dig, men oftast en grupp av människor. Vi är de som säkerställer hög kvalitet, vi tar ansvar för både rätt och fel.
Men jag har hela tiden konsekvent valt verktyg som jag vet kommer hjälpa till att det går att releasa snabbt. Det har varit viktigt för mig i detta projektet. Så det går ju väldigt snabbt och det har jag haft nytta av. Så det går väldigt snabbt att svänga höger och vänster. Så det är ju några strategiska tekniska beslut som jag är glad av att jag har tagit. Men ja, det var skönt att jag inte bara sa att jag var dålig som gjorde så.
Jag tycker att alla som vill i mitt team ska få rättigheter att deploya direkt från, bygga på lokal maskin, bygga en distmapp eller vad som helst och deploya det till produktion. Den förstår jag är superkontroversiell, men det teamet ska ju våga ta ansvar, teamet ska ju få möjlighet att ta ansvar, och för mig är det en del av strategin. Sen att man aldrig gör det, och de som inte, om man vet att man ansvarar för det, så vågar man inte klicka där. Men jag har gjort det ett par gånger.
Men folk kommer ju inte ta ansvar om de aldrig blir första klassens invånare heller. Alltså...
Nej, men precis. Så det har nog något där med.
Fasen, ja. Vilket tramsigt
namn. Gud, vad vi är överens.
Du har ett extremt tramsigt namn i
på vadå? Jag heter Batman.
Nej, det gör du inte. Du brukar heta Batman, men det gör du inte. Jag vill inte ens säga det.
Oh. Nej, det var fel. Den var det lite efter.
Kan inte du säga något kontroversiellt, Carl? Vad är oense?
Vad är oense? Och sen enda gången som jag kan se GitFlow vara liksom nödvändigt är ju typ om du bygger appar och vill liksom göra releaser på det sättet, att du släpper många features i en bunt för att det är jobbigt att versionera annars. Annars är det liksom svårt att se liksom fördelarna i det, för att det lägger på så mycket komplexitet och så mycket arbete runt omkring för att vara liksom säker på att...
Alltså du menar appar som är App Store, så att man inte får släppa den?
Ja, exakt. Inte webbappar utan liksom native-applikationer.
Men också att man har kunder som vill ha, eller användare som vill ha features i batch. Man vill inte ha en liten funktion i veckan. Det är bättre att man får ett block tillsammans. Och då kör man feature-togglar. Då släpper man allt eftersom, och sen togglar man på allt på en gång.
precis. För det är som ändå att allting ligger i produktion och så är det bara att slå på när, det, när kunden eller användaren känner sig redo. Liksom.
Alltså bästa scenariot är typ så som alltså stora, alltså om vi tar frontend-ramverk som exempel. De släpper ju liksom sin, de har ju sin main, major releaser, och sen så flaggar de har antingen alfa eller beta flaggor. Men när du har efterfrågan på att folk vill testa dina nästa grejer, och så du har din main, men du flaggar, liksom taggar upp dina nästkommande features, och så det är det bästa scenariot, för då, då vet du om redan innan. Alltså då testar ju folk jo officiell kod redan innan. Det är typ det scenariot man vill åt. Alltså att testningen sker implicit. Det är det absolut bästa scenariot.
Nej, och sen jobba på... efter Linux-principen. Liksom. Du vet ju inte ifall din feature är rätt, ifall du inte har någon som testar den heller. Så att liksom släpp små features, låt dem testa. Eller låt någon specifik testa. Få feedback fort. Så att du kan göra rätt.
Sen får man inte fastna som React har gjort. Att de har en experiment eller som alla ville ha. Ett och ett halvt eller två år snart. Där allting har följt stöd. Men de släpper aldrig skiten. Mm. Ja, de har legat och kokt på den, den major releasen ganska länge nu.
Men ni frågar år.
Är det så länge? Va?
Jag har bara pratat om det så länge i alla fall med deras. Okay.
Men varför lyckas vi inte då? För jag menar, jag har alltid, jag känner att jag i princip alla uppdrag har jag modifierat våra pipelines och ändrat lite kultur och puttat på folk och infört toggla. Så man har liksom snabbat på det lite, men jag tycker aldrig liksom man helt, alltså den här gången helt nått målet, det var när jag fick vara med från början. Annars upplever jag att man aldrig liksom är helt nå målet. Vad är det som hindrar
för att
oss?
Inte ha mandat längre än där problemen, nästa problem börjar.
Nej.
Du sitter i...
Ibland får man med sig teamet, men då får man inte med sig organisationen. Och ibland säger organisationen att ni ska ta ansvar, men teamet får inte riktigt mandat att göra det.
Ja, man kommer ju långt. Alltså, du kommer få en bra teamhälsa, ni kommer ha roligt i teamet. Men man når inte ända fram om man inte ändrar på organisationen.
Nej.
För då kommer de foliehattslösningarna finnas där. Speciellt i stora organisationer.
Mm. Det känns ju ofta som att det är stora organisationer där man där det tar stopp, liksom att det är någon som är måste trycka på liksom den här godkänd-knappen för att den ska få trycka ut i produktion.
Jag har aldrig haft de här problemen. Jag har suttit på mindre produktbolag och, eller haft mindre uppdragsgivare som konsult. Det är synonymt med stora IT-organisationer.
Vad tror ni skulle hända om man skulle ha i sin pipeline vid, när man lägger upp en PR, skicka ett chattmeddelande till de personer som vill godkänna det här, och en gång i kvarten när de inte godkänt skicka chattmeddelandet igen? Skulle man få kicken direkt eller?
Ja.
Ja. Då har jag svårt, behöver inte göra det. Märkte ni vad jag gjorde där? Jag testade en idé och failade fast.
Det var jättesmart.
Ja.
Men det har ju varit ditt mantra så länge jag har jobbat med det, Mattias. Alltså, fail fast. Alltså, det känns som du har stångats med det ganska länge.
Jag har massa mantran. Jag vet inte. Men absolut. Vill vi gå in på sidospåret feature, eller vill säga miljöer, testmiljöer, eller är det bara ett sidospår? Ett onödigt sidospår.
Det är symptomen på det.
Behöver du dem om du feature-togglar?
Det beror på kvaliteten på testdata såklart.
Mm.
Jag vet inte, alltså, jag älskar feature-togglar. Men jag är selektiv när jag använder dem. Jag är ju absolut inte feature-togglar på allting. Och det beror ju jättemycket på scenarion och är man ute i produktion eller inte liksom och sådär.
Alltså det kan ju bli jobbigt med feature toggle också. De scenarierna har hamnat i när det blir för mycket. Alltså att det blir en form av det blir en flaskhals istället. Att man får en produkt som är uppslukad av feature och en kombination av feature toggle som berör samma saker. Alltså man måste ju ha
en strategi för att döda dem snabbt.
Absolut, alltså för det har hänt mig många gånger att man bara alltså det är som man öppnar den här Google Chrome-flag-grejen. Och så har man satt ut en att man tillåter för mycket experimentella Google Chrome-grejer och så har man hamnat, målat in sig ett hörn. Nej, det kanske inte har hänt det. Jag har hamnat i det scenariot.
Jag har en ganska, på tal om testmiljö då, min filosofi är att jag tycker det oftast är lite skönt att ha någon testmiljö. Och oftast så vill jag ju släppa mina feature-branscher dit för att kunna testa med lite konstig data. Men då vill jag gärna kunna kontrollera datan så mycket som bara möjligt, och då får man inte alltid, men liksom kunna se det redan innan man merchar det. Visst, det går ibland att göra i master, framförallt om man kör microfrontends, eller säger förlåt, i produktion. Men min filosofi är, jag har gärna en testmiljö. Och sen tycker jag att man, teamet inte ska behöva mer än det. Det är den testmiljön man behöver. Är det någon annan som behöver det av något skäl som I don't give a peep, så är det ju bara liksom, ja, men det går att bygga in i våra pipelines. Vi kan lägga till en seat-miljö också. Vi kommer aldrig använda systemtestmiljö. Men någon vill ha den där. Låt dem ha den där. Men vi kommer deploya dit och aldrig kolla på den. Vi vet att den funkar precis lika bra som allt annat. Men vi använder den här miljön när vi manuellt testar innan vi släpper till pod.
Det är ju folk som inbillar sig att de behöver det. På min uppdragsgivare nu så har de ju 2 eller 3 stycken sådana här akronymmiljöer som liksom är standardiserat tillvägagångssätt som alla produkter har. Som är jättejobbigt att förhålla sig efter, för att det är hela tiden en massa, ja, datan inte stämmer mellan de olika miljöerna på olika applikationer som har korsberoenden. Det är jättesvårt att fastställa för någonting funkar när man
har liksom. Oftast event. Behöver du det för du vill cherrypicka lite olika commits hit och dit och toggla av och på, eller kan inte ens toggla utan bara gör det. Och så vill man ha kodfrys på det i 2 veckor innan man, ja, släpper det till pool. Kodfrys, så det är bara ett symptom på det.
Och så får man ut sådana här status-mail med en tabell i mailen där det står statsa på de olika systemen på baserat med hur migrationer har gått och vilka testmiljöer som är gröna och inte.
Fast kul! Måste,
nej, det är fel sorts gåsor jag får när jag öppnar de mailen.
Nej, men det känns som att vi kan det här. Vet du vad jag fick mejl? Jag fick ett mejl nu från Splunk som sa att nu har det varit mer än 500 fel i vår testmiljö sista timman. Så nu tror jag någon av mina kollegor som har merchat någonting som bara kommit till vår testmiljö har gått sönder. Det var en bra avrundning.
Ja, det var bra.
Kolla, kolla. Splunk alert!
Ja, oh, nice. Det var länge sedan jag var så aggressiv och negativ i ett avsnitt. Jag tryckte på några knappar som jag inte hade räknat med. Det är skönt att få utnyttja det här som en billig terapeut.
Ja, men det känns som att vi tycker samma saker. Vi vet att när man gör saker rätt så funkar det. Det bygger på att teamet vågar ta ansvar. Det är inte alltid teamet vågar ta ansvar. Och då går det inte bra. Men vi vet vad vi släpper. Och därför släpper vi oftare fel, men jättesmå fel istället för få riktigt stora. Vi mår bra, vi mår inte dåligt och vi lär oss av våra fel fort istället för sakta, och därför så blir vi bättre och bättre. Istället för fort så lite dåliga. Jag gillar att göra lite sen, förlåt, nu avbryter jag mig själv. De här som kör 2 veckors sprintar och inte lyckas och byter till 3 veckors sprintar. Jag ser lite samma sak som med releaser. Mm. Vi släppte efter 2 veckor, det funkade inte riktigt, så vi släpper efter 3 veckor. Istället för att analysera vad felet faktiskt är.
Jag gillar att du bad om ursäkt till dig själv för att du avbröt dig själv.
Jag bad om ursäkt till dig för att jag inte hade släppt in mig på min egen fråga. Men
höjden av narcissism. Ursäkta sig själv.
Ja. Nej, men vad säger ni?
Vi kan det här.
Ja. Gör du det? Eller säger du bara att du kan det?
Stackarna som känner att de körs fast får sig ett stång, alltså, söker göra rätt sak.
Och förstå att en kombination av verktyg och teknik.
Mm. Och tillvägagångssätt. Tack för att ni lyssnade. Och så hoppas jag att det blir muntrare stöd nästa gång. Hej!